säger vi varmt välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Tiltad och klar. Och idag är det jag och mina två vapendragare som sitter här, Timman och Bengan. Hur är läget med dig, Timman?
Jo, det är bra. Jag har köpt en sån här Nocco Limon del Sol. Så nu är det sommar på riktigt.
Härligt.
Jag gillar sponsringen där. Vad får du av Nocco för att lägga in den direkt här i podden?
Det är gratis reklam.
Vad fan? Inga konstigt. Inte ett tolvpack?
Nej, jag fick betala 23 spänn för den här också, så att det var inte billigt heller. Jag får börja köpa flak i framtiden.
Det är läge. Nu börjar det bli varmt och sommar på riktigt.
Ja, de är jävligt goda när de är iskalla, så det ska de ha. De här lurendrejerna. Fan, 23 spänn för en burk liksom. Det är inte dåligt än att köpa skiten.
Jag känner mig fortfarande sådär riktigt gammal när jag köper inte det här energidrickandet. Fan, drick lite kaffe, tänker jag.
Absolut, jag håller med. Alltså, men en sån där, jag har ju ett väldigt bra trick som jag gillar ju, Loka plus Fun Light. Och då, om man ska göra det till Nocco, det är väldigt billigt också. En vanlig Loka, eller om man har en sån här, vad heter det?
Soda Streamer.
Ja, med kallt vatten. Ja, ännu mer reklam. Men för att göra det så billigt som möjligt, du ska kanske 23 spänn.
Ja.
Smula ner en sån här koffeintablett i skiten.
Exakt. Mortlar den jäveln bara. Sen, är det liksom, sen har vi allt där. Det är perfekt. Jag tycker hela den liksom den här energidryckskonsumtionen som vi har i, ja, det är väl hela världen, men i Sverige tycker den är helt så där, den är lite konstig, den är lite så här, fan, folk börjar dricka energidryck för att de är för trötta när de går i plugget, när de går liksom i 7-an, 8-an, liksom, vad fan är det om? Köper ut energidryck till folk för att de inte får köpa, för att de inte är över 15 eller 18 eller vad man måste vara. Nej, håller till kaffe bara, det räcker. Bengan då, hur har helgen varit?
Helgen, oj. Jo, det var bra. Det var en besvikelse när Timman missade sitt Europatips. Vi var ju ruggigt nära på att bli ensamma på Europatipset. Så jag låg och var lite deppig över det. Men annars har det varit full fart. Barnkalas och ingen poker alls den här helgen. Inte en hand av poker.
Skönt ibland. Ta lite paus. Mm. Jag tänkte
ja,
också att
det
jag...
var ju fan alltså där, men det där hade jag glömt bort lite. Det liksom river upp sårskorporna här, det börjar lägga sig lite.
Ja, salt i salt. Både river upp och sen saltar lite extra,
ja,
i såren.
Ja, verkligen. Alltså, det fanns ju gott om chanser, framförallt för Augsburg. Första 70-75 minuter någonting, så kändes det som att det är helt sjukt att den ska sluta 0-0. Och sen så gör Kölmår istället i 85:e. Och man hoppar och studsar här och bara, ja, nu liksom förbereder vi oss inför. Nu ska vi hålla tätt här 5 minuter. Sen så ska vi förbereda oss för den här sista matchen då. Och sen hinner man precis sätta sig ner. Och så kommer inlägget. Och så är det sån försvarsmiss och klockorna stannar 1-1. Och så slutar den kryss. Gubbdöden, eller vad ni kallar det för.
Ja, och det är ju det som giganten sa redan i höstas, att ni kommer att missa 13 ensam på 13 rätt med en gubbe i slutänden. Och det är andra gången vi gör det nu faktiskt. Dybban gjorde ju också det.
Ja.
Nu vet jag inte om det var ensam Dybban skulle bli, men man skulle vinna väldigt mycket i alla fall. Mm. Och, men du missar ju faktiskt troligtvis ensam vinnare på en gubbe i näst sista matchen då. Då ja.
Ja, nu blir det inga fler gubbar på att ta. Ogafflat. Ja, nej, jag satt också och svettades lite. Det blev faktiskt väldigt tråkigt när jag blev så. Jag hade en polare som hade köpt andelar i ditt system, som gav mig live-uppdateringar precis när vi gjorde mål. Och tänkte jag, men fan vad skönt att det äntligen kom ett mål då. Ja. Man missade ju en straff också. Och nej, det var mycket stökigt det där.
Ja, precis.
Nej, jag tänkte just på det Bengan sa, att han inte har spelat poker på hela helgen. För jag tänkte också, fan, jag har inte spelat en hand på hela helgen. Knappt någonting sedan förra onsdagen när vi körde home game. Jag köpte hem en lite minisint och har suttit och försökt skapa lite musik på skoj. Men sen kom jag på, fan, jag spelade ju hela lördagen. Jag och Timman streamade turnering och småduttade lite cashgame vid sidan. Och man glömmer bort ibland att man får in några timmar här och där. Men det var en kul stream i lördags, kul och spela lite snabbare turnering. Man åkte ut i vanlig ordning, men cash gamet gick väl okej. Så att
det var, ja, vi förlängde den streamen. Vi skulle lägga ner först vid 9 och sen vid 10 och sen satte det vid 11 då.
Ja, det blev lite så där. Det flöt på. Enda anledningen till att vi var tvungna att kliva var att jag höll på att implodera för att jag inte hade någon mat i mig. Så att, men nej, vi kör igen på lördag och det kommer bli kul med en trevlig stream. Men någon annan som har inte streamat så mycket men spelat desto mer, är ju Viktor Blom, som man får ändå säga har, för jag har ju liksom från det att jag antar, från det att du började streama Bengan, så har vi fått frågor om var är Viktor Blom, spelar han ingenting längre, var är han, hur, var spelar han, vilka möter han, hur går det och så vidare. Och mestadels har det väl varit att han spelar inte så mycket just nu, och spelar han så vet vi inte var eller med vilka, men han kom ju tillbaka med buller och bång får man ändå säga, och slaktade Party Pokers High Roller Events och vann väl det mesta, höll jag på att säga. Vann han tre events eller två events och kom tvåa i ett?
Han vann tre och kom tvåa i två, om jag inte missminner mig. De hade väl någon ranking där också. Jag tror att den som vann ranking fick inköpet i main event, var Bengan. Var det inte så?
Ja, precis. Och main event var en 100K-event. Ja. Man fick alltså $100,000 extra om man vann rankingen. Och rankingen var väl...
Han blev omsprungen sista eventet, tror jag. Precis.
Ja, precis.
Sen gick mistan den, tyvärr. Men sett över hela rankingserien där så gick det ju extremt bra för honom, att han måste väl ha gått plus någonstans mellan 700k och $1 million, känns det som. Utan att djupt dyka i några siffror. Så, men det är kul att se tillbaka på de höga borden. Det är lite där vi behöver och lite där vi har saknat sista tiden. Som Syre sa, det är många frågat efter honom och vart han har tagit vägen. Det är inte riktigt någon som har rockat om den riktiga high stakes-scenen, får man inte säga. Även om Kåsson och Perry Mason, Lena 900, Darwin Eisenhower, de här har vunnit väldigt stora, tunga turneringar, så är det ju en nivå till när Isildur trycker på gaspedalen. Han är orädd vid borden, han är orädd med sin bankrullhantering, och hela det här kalaset gör att det blir extremt kul att följa. Han dessutom är så pass talangfull som han är också.
Ja, men precis. De här största svenska träningsspelarna, de spelar ju faktiskt inte riktigt de största buy-insen. Och det är ju för att de har större värde i andra träningar. Och inte ser kanske äran så viktig, utan många av de som spelar de högsta, de här High Roller Series, Super Bowl Series och så vidare, det är ju folk som de säljer ju uppåt 90% liksom, eller mer. Och då väljer ju många svenskar att spela istället en turnering som är 10% utav buy-insen och mycket bättre värde, för du spelar ändå mot de bästa i världen i en sån här, så att det är mycket mätning av
exakt vad jag skulle organ. Säga, det är väl det handlar om till stor del många gånger, och jag tycker att det är skönt också på något sätt att se att spelare som Jerry bara liksom, vad fan, ska jag sitta där och liksom hålla på och fjanta mig med när det finns, som du säger, framförallt i dagens läge där det har varit så extremt mycket turneringar. Det är inte så att man måste spela en $25,000 för att liksom, det finns inga andra bra turneringar den dagen eller en period, utan det är skönt att vissa ser det på ett annat sätt och tycker precis som Timman säger, fan, jag kan spela mot spelare som är lite sämre på en nivå som är lägre och slippa sälja alla procent varje gång jag spelar.
Det är skönt. Man behöver inte skämmas för att man bara vill vinna miljoner istället för miljarder heller.
Exakt så. Det är fortfarande dyrt att köra 2K-dollars turneringar. Det kan man väl säga.
Ja, verkligen. Det var Justin Bonomo som gick och vann main event sen då. Han har väl vunnit, typ ett par sådana live. Hade inte han en jätte run för något år sedan eller två år sedan, han vann hur många sådana high rollers som helst?
Jo, visst. Han var ju den som, han har ju ledat. Han ledde ju tills Brun Kenny tog över den första platsen i den som har cashat mest genom alla tider.
Just det.
Sen så såg jag faktiskt, jag följde faktiskt finalbordet på 100K. Och vilken bana det var för alla. Det var ju, vad heter han nu? Sam Greenwood som ledde. Han ledde faktiskt. Och sen åkte han, när det var 6K så ledde han och så kom han sexa. Eller vad det nu var. Han kom i alla fall sist i pengarna då, ja. Eller femma eller någonting. Och sen var det liksom berg- och dalbana för en massa olika. Och Bonomo hade väl mest flyt i all-in, sen kan man väl säga. Han spelade väl jättebra också, men det var verkligen berg- och dalbana för vem som ledde chiplid och så vidare. Och det är häftigt att det är så liksom att det ska, vad menar, första pris, vad var det? $1.7 million.
Ja.
Och det bara åker in till höger och vänster, och det är fascinerande när det blir flippa på den nivån liksom.
Ja, och lite noterbart där också bland alla de här nötgubbarna så tog Dan Shack in på en femte plats.
Mm. Och där kan man ju faktiskt kommentera, komma rakt in på som en bra övergång, att Dan Schack gick ju ut på Twitter och var ganska så upprörd över hur High Stakes communityt reagerade på den hela den här Jungleman debaclet och Will Perkins.
Mm.
Och det, jag vet inte, vill du ta det, Syre, förklara liksom vad det var som hände egentligen?
Ja, det som hände var ju att gubben jag glömmer bort namnet på, Bill Perkins la ut ett inlägg på Twitter lite i affekt får man väl ändå säga, där han liksom, på honom lät det som att nu är vi nära ett världskrig i poken, det här är det värsta som någonsin har hänt, och blåste upp det till en jättegrej och jämförde det i princip direkt med Mike Postel-grejen som blev liksom snackisen, det är ändå årets pokersnackis där de började, och liksom det var livesändningar varje dag, och det blev en jättegrej, och då tänkte alla, fan vad är det för sjukt, det är någon som har fuskat i onlinevärlden. Och sen kom det då fram ganska tidigt att det pratades om Jungleman, och att han, det som han har gjort då är att Bill Perkins med flera har spelat på såna här privata home games fast online så att säga. De spelar i en app där man på något sätt med liksom polare, bekanta, i Bills fall då rika affärsmän till större del, och de har helt enkelt haft ett rullande game som jag har förstått det, där de spelar någon gång i veckan eller några gånger i veckan. Och det Jungleman då har gjort är att han har gått ihop med, blivit kontaktad av någon av de här lite rikare affärsmännen som säger att fan, du kan ju komma och spela i den här appen mot de här spelarna under mitt namn, och så delar vi på pengarna i princip. Och då har den här snubben då tydligen, den rika affärsmannen, frågat runt lite bland folk, och anledningen till att det kom fram var väl som det, lite som det låter, att Jason Kuhn hade fått frågan också och tackat nej, och sen gått ut med det här och berättat för Bill Perkins vad han hade hört.
The whistleblower.
Och, ja, men lite så. Och sen kom det ut då att det var bekräftat
snitch,
att det var Jungleman.
Som Jason Moe sa.
Exakt så.
på Twitter.
Men det jag tycker är mest fascinerande då, det var ju liksom att när han gick ut med det här först Perkins, så skriver han alla de här grejerna. Folk börjar fråga, vad är det som händer? Vad är det som händer? Sen går han och lägger sig.
Ja.
Så det är tyst i 7-8 timmar. Och folk bara, what the fuck? What's going on? Och sen så skriver de någonting om att en av världens topp 7 bästa spelare.
Mm.
Okej, okay, liksom som är inblandad här. Och då twittrar ju Bengans favoritspelare. Vad det var? Fedor Holtz. Skönt att man ligger på 8:e plats. Då hade han en bild på de som har vunnit mest pengar live.
Han blev väl precis omsprungen av någon.
Ja.
Exakt. Det var kul, men han droppat till 8:e platsen, ja.
Ja, exakt. Han var liksom out of the woods. Men i alla fall, jag hörde, han var ju med på någon podd sen senare. Negrano gjorde någon podd. De har ju någonting som de kör varje vecka, tror jag. Han och några kanadensiska kompisar, amerikanska kompisar. Och då har han förklarat det som att man var tvungen att ha med på webbkamera. Så alltså har de gjort någon form av setup när Jungleman spelar. Men han spelar väl via TeamViewer eller någonting sånt där. Och sen har den här affärsmannen suttit med på kamera.
Oj.
Det är superavancerat inte, alltså. Det är inte bara liksom låna kontot, utan han har suttit med och göttat sig lite i kameran, och så har Jungleman skött spakarna.
Mm. Ja, det är inte så svårt att rodda egentligen, men det är ju extremt, precis som ni säger. Det blir ju ännu fulare, och
det är inte så här har du inloggningsuppgifterna, utan han har verkligen suttit med där. Tjena gubbar!
Ja, men då var det ju ännu allvarligare, för det var det Dan Schack, för att det som hände var ju att folk vände sig mot Perkins, alltså det är klart att han kryddade det här lite, han var upprörd, han var i affekt och så vidare, men folk vände sig mot Perkins, att alltså, vad är det här för larv liksom, det är alla och flera High Stakes-spelare, bland annat kommentator Nick Schulman, som är liksom extremt omtyckt av alla, han gjorde en hashtag Free Jungleman, och att det här var bara larv i princip, att alla spelar på varandras konton, alla försöker blåsa alla, det är så det funkar i pokervärlden ungefär på High Stakes sammanhang. Och då gick ju Dan Schack ut och skrev liksom, jag är en, för Dan Schack är ju en gammal hedgefond miljardär i princip, och tycker det är kul med poker, är duktig, jävligt duktig på poker, men tycker det liksom är en hobbyspelare, han säger, jag gör det, alltså han gör inte det, Och sen, och han var ju upprörd över att det var den responsen som blev liksom. Och när han är och spelar i de här systemen, då är han alltså uppe mot folk som håller på det här sättet. Och det tyckte inte han var kul. Och det har ju jag full förståelse för. Jag menar, jag liksom på en mycket lägre nivå så känner väl jag liksom att när man sitter och streamar och spelar high-sex-event att det görs, om det här helt accepteras, så görs nog väldigt, väldigt mycket saker. Det har ju kommit in till exempel Nixie som inte brukar spela vissa turneringar under corona nu, som man vet i princip att det är amerikaner som spelar via VPN eller framförallt via TeamViewer eller någonting på europeiska konton på high-sex-event.
Ja, vi har väl några lysande exempel på ett gäng holländare som du spelar mycket med förr, som inte har spelat en OMA-tass i hela sitt liv mer eller mindre, och så plötsligt sitter de och slaktar 5K PLO-events liksom.
Exakt, ja men visst. Precis så är det. Och inte bara det, flera sådana events som är mycket OMA har liksom. Så att det är väldigt vanligt att det förekommer, verkar som, och det var ingen som lyfte på ögonbrynen för det, och det var ju den check, tycker jag, att det var för jävligt liksom. Och det håller jag väl med om, att det har han all rätt i, att men Youngerman gick ut och bad om ursäkt och säger det här har jag gjort fel, jag får skärpa mig, jag liksom, det här, jag tar fullt ansvar för det här, och det ska vara cred för det. Nu visste inte jag att det var så allvarligt som du, det var nytt för mig, för att har man gjort en sån setup mot liksom sina polare, för det är där det här är, det är ju ett hobby, ja. Med folk, med någons polare, och även Youngerman känner ju de här gubbarna han spelar mot, han känner ju liksom Bill Perkins, och han känner ju andra som har varit i gamet, och att göra en sån setup då med, som är ganska utstuderat för att blåsa sina polare, framförallt den här affärsmannen, det är ju på jäkligt låg nivå liksom. Men han menar då att andra gjorde samma sak i det här gamet då liksom. Det låter ju ganska otroligt att han skulle haft samma setup i och för sig.
Ja, han skiljer ju bort sig lite på att han trodde att i princip alla gjorde så här och liksom. Och det är ju klart att killen som approachar Youngerman lyfter fram det som så, att så här gör vi alla liksom, det är inga konstigheter. Och sen om Youngerman antingen är liksom blåögd nog att tro på det, eller om det är någonting han bara hittar på som någon ursäkt, det vet jag inte. Men jag är ju väldigt sådär att Nick Schulman är ju en kille som jag tycker är, ja, jag gillar honom svinmycket, men när han går ut och säger något sånt här så tycker jag att det är jag tycker bara att det är jättealarmerande på något sätt. Det är ju en stor skillnad om en kille som Dan Shack går ut och säger så här, ja, men så här händer, sånt här händer, och vi vet att det händer, och det är liksom inte jättekonstigt. Men när en kille som Nick Schulman, som utöver att han är kommentator här, liksom har spelat poker professionellt i 20 år och är liksom en high-stakes-gubbe som...
Han är en förebild för jättemånga.
Verkligen. Och liksom, han representerar ju den sidan som Youngerman är på, inte den sidan som Bill Perkins och liksom de rekreationella pokerspelarna är på, utan han är ju ett proffs, och han är ju en av dem som då liksom, rent teoretiskt så säger han att så här, ja, om någon approachar mig så tycker jag väl, är ett tillräckligt smarrigt game med bra, tillräckligt med bra med pengar, så kanske jag tackar jag också, för att det här är ju ingen big deal, det är ju normalt. Och det tycker jag är det,
och det var ju reaktionen för väldigt, väldigt många high-sex-spelare, var ju den,
ja,
reaktionen.
Ja, ja, det var ju lite så.
Med Nick Schulman i spetsen. Och Jason Moe var ju också, för han menar ju liksom att Kuhn var svinet här, för han snitchar liksom.
Ja, det är ju katastrof tycker jag.
Det är, ja, och det är ju så här. Sen kommer ju liksom Moe, han har väl liksom, han skriver rakt ut. Han är ganska rolig överlag på Twitter på ett sätt liksom, och överlag, för att han kör igenom och kör över alla. Men Han sa väl direkt rakt ut att han hade gjort mycket, mycket värre saker än så här, massor med gånger liksom. Ja, och då, det, man vet ju om att det är väldigt mycket skit som händer, framförallt när det handlar om mycket pengar. Och det är ju, man ska kanske inte oroa sig när man spelar lite lägre turneringar och så vidare. Det kan man väl också i och för sig, men just när det handlar om mycket pengar i high-sex-världen, då gör folk saker som är etiskt tveksamma liksom. Jag trodde faktiskt inte det var, för att jag kom ifrån min generation när då var det ju vilda västern i princip. Då var det ju, jag har ju berättat många historier om hur det var liksom. Där kunde man ju byta, det fanns ju massor exempel på att du kunde ju byta ditt nick varje dag liksom, på olika sajter, och spela på helt nya nicks. Och du kunde byta konton på massor olika sätt, så att då var det liksom, då var det mer känt att du hade ingen aning om vem du mötte liksom. Men sen kom det ju ganska tydliga direktiv och det var folk som straffade, så att, och det vart ju en någonstans runt kanske 2010-2012 eller någonting där. Där det var liksom att gör man det här så det är riktigt jävla illa. Nu får man liksom nu är det slut med det här liksom. Som har varit under de här åren, och det var ju många som blev av med sina vinster. Jag har ju många exempel på det. Det var ju bland annat svenska high-tech-spelare som var en stor event, så det var mycket cash game som blev av med sina vinster när de spelade på andras konton. Därifrån har inte jag trott att det var så utbrett som det verkar vara.
Nej, och det är ju liksom, det är ju verkligen en grej kan jag tycka, om det är när man spelar online event så som du gör och spelar sådär, för då får man väl, även om det är förkastligt det också, så finns det ju liksom, någonstans så inser ju du ganska snabbt, timman ser ganska snabbt, ni som spelar många av de här eventsen och märker såhär, fan de här gubbarna har aldrig spelat, helt plötsligt sitter han och spelar liksom super high stakes, ja det är ju någon gubbe man liksom inte vet vem det är och sådär, och att man måste, att man på något sätt är lite på sin vakt när man spelar online poker, men just när man sitter i ett home game och spelar med polare så är det ju, och framförallt om man tror att man sitter och tittar någon i en ansikte som man spelar mot, och så sitter ett superproffs liksom över TeamViewer istället och spelar, det är ju, nej, jag tycker det är riktigt grisigt, och jag tycker att även om han gick ut och bad om ursäkt och sådär, så tycker jag att han slank undan ganska fint. Han hade väl ganska bra timing. Det smällde ju på andra sätt i USA strax efter det där, och det sopade så lite under mattan och det pratades.
Men han har väl några dollar, innestående dollar från när han blev hasslad av Durr.
Exakt så. Ja,
så man får tänka där liksom, att man får ta lite av det där negativa kapitalet, så att han nu är han uppe på.
Han
på
är ju så otroligt omtyckt jungle man.
Ja,
vi har ju pratat mycket om honom här, att han har växt så mycket.
Ja, men det är Grano att prata lite om honom. Jag hann inte lyssna på avsnittet, men han pratade om det liksom, att han har ju inte riktigt det här, han fattar ju inte det att han har gjort är fel, för han har ju liksom, han saknar lite den förmågan som person, eller ska man säga, han liksom,
han har något syndrom i, ja, precis, i, som det han liksom har utvecklat och blivit bättre på, men han har ju, det är ju några liksom några glitchar där uppe, ja, men han har väl lite, ibland liksom.
Exakt, lite lägre, ja. EQ kanske. Och
det sa ju Negrano, som han kände väl honom bättre än många säkert. Han sa exakt så där, att Jungleman är en väldigt bra kille så, men han saknar lite verktyg i lådan.
Typ, empatiförmåga.
Ja, exakt. Så jag tror inte att han fattar riktigt magnituden av det han har gjort. Liksom. Nu kanske han kopplar lite, men inte när han gjorde det, då kändes det väl inte så konstigt.
Det måste göra ont för Jungleman ändå att se. Jag gick in på High Stakes DB här och såg att Durr har förlorade $1 million på något bett han hade på någon UFC-gubbe här i helgen, antar jag. Och ja, sånt där är ju, det vet man ju själv, om man har lånat ut pengar till någon och de kommer in och har köpt en ny jacka, och så tänker man ju, fan inte det här till, du kan betala mig först, kan man tycka.
Men fan, de måste väl nästan ha gjort någon jävla, för det känns ju som att de har väl suttit i samma games efteråt och det typ så här skojat och stojat, om man väl har läst lite om.
Nej, jag vet att han är fortfarande upprörd. Ja, de har spelat i samma game och så vidare, men han anser att han inte har fått blivit korrekt behandlad fortfarande. Det är visst, det har jag ju skrivit flera gånger och påpekat och så vidare, men det där är ju så typiskt i pokervärlden, att liksom att folk kan ändå vara kompisar, folk bara blåser varandra på miljontals kronor, och sen så är man, sitter man ändå och spelar mot varandra senare. jag är fascinerad av det där, och jag tycker bara att det är konstigt att det är konstigt liksom, som väldigt många inte tycker det är konstigt, att man kan, att ja, men du är bästa kompis liksom, du har ett par riktigt bra kompisar som är liksom i pokervärlden, sen går du ut och spelar oerhört så sinnessjukt high-six golf liksom, och bustar din bästa kompis i princip liksom på halva rullen, och så skrattar man bara åt det liksom, och sen så han får grinda på liksom. Det där har jag aldrig förstått liksom, att man kan göra mot sina liksom nära vänner, men det är ju lite så här gamblers, och gamblers i USA är ännu värre vad det gäller där liksom.
Ja, jag tycker ju att det är kul, och liksom, det är kul att vinna en pott mot en polare någon gång, om man spelar i ett home game eller så här, lite om man spelar på en vettig nivå. Precis. Men så fort man hamnar liksom någonstans där man liksom, skulle jag köpa in i en lite dyrare turnering och sitta och så kommer Timman till mitt bord och så råkar jag busta honom. Det är inte så att jag tycker att det är svinkul och garvar för att jag slår ut honom. Nej. Det är ju liksom, det blir ju bara skevt på något sätt. Sen är det klart att man gillar liksom den interna fighten på något sätt. Om jag har något sidobett med dig eller med Timman så kan man ju tycka att det är kul liksom, såklart.
Absolut, men just det här, det är lite amerikanska hustler-inställningen, den är väldigt, väldigt utbredd. Det är ju, liksom blås eller bli blåst i bland pokerspelare i USA. Och det är liksom, det är på riktigt att de tycker så. De allra flesta Negrano är ju väldigt stor förespråkare utav det där liksom. Det finns ju massor med historier. Jag vet att en av de största historierna, eller tidigaste historierna jag fick höra om liksom vad folk gör på den här nivån liksom. Det var ju Phil Ivey som hade spelat, skulle spela golf mot, nu ska vi se, Mark, en pokerspelare. Ja, en pokerspelare som han faktiskt på finalbord med Monte Carlo Millions med nu för jättegärna. Det spelar ingen roll. Det var han och frågan om det var Ram Waswani också. Det var de två, tror jag. Och de tyckte att de hade en edge i det här såklart. Men Ivy hade ju rakt av fuskat med sitt handicap och ljög om det här. Och hade specialtränat enligt rykten med Ballesteros farsa nere i Spanien liksom. och bara rakt av hustlade de här gubbarna på över $1 million någonting liksom. Genom att ljuga om hur bra han var och fick ett handicap som var väldigt ofördelaktigt liksom. Och sen så gick vi dem på där liksom, såklart, men det var ju liksom, jag var så förvånad att okej, okay, alltså om man har ljugit om någonting och det är inte ärligt från start, är det liksom vems fel? Men det var ju så här, då var det inställningen liksom, men vadå, det kom man på det där liksom, de tog ju det handicapet liksom. Då är det fine, de hade säkert spelat med honom innan och så vidare, men jag var överraskad över hur liksom vad man kunde göra som var okej liksom mot varandra i pokervärlden liksom.
Det är kanske så jag ska göra nu till stugans golftävling här i slutet av augusti. Jag har ju lite halvsvajigt handikapp, men om jag lägger ner lite tid och energi här så skulle jag...
Ja, men säg att du hade satt upp, du hade planerat liksom i flera månader och blåsa mig liksom. Vi hade spelat en friendly golfrunda och sen började vi spela lite högre. Det var kul, det var jämnt, det var pengar fram och tillbaka. Och sen ska vi spela igen om 2 månader liksom. Och sen går du liksom och... Ja, men jag har inte spelat någonting. Och sen så liksom... har du egentligen... Du har mörkat hela tiden. Du har spelat sämre än vad du gjort. Ja. Och vi är bra polare liksom. Du har spelat sämre än vad du gjort hela tiden. Och sen bara går du all in på att träna liksom. Och så bara slaktar du mig på över 2-3 runder. Och vinner liksom obegränsat med pengar. Då hade du inte... Det hade inte känts som vi var jättebra kompisar då liksom.
Nej, men jag hade vunnit pengar.
Ja, exakt. Jag hade vunnit pengar. EV plus.
Ja. Vi hade inte skrattat åt det tillsammans efteråt.
Det är lite som Younger gjort egentligen. Liksom. Det är egentligen det Younger, eller han, den här killen har gjort. Han har ju smashat upp för det här. Liksom, för
att, ja, alltså, och jag reagerade lite på samma sätt första gången jag hörde den här Ivy-storien när det började pratas när han inte fick ut sina pengar när han spelade Baccarat. När det här BBC 60 Minutes eller vad det heter, när det avsnittet släpptes, så tänkte jag så här: fan vad mycket fulare det han har gjort var. Även om jag tycker att han har 100% rätt, så var det mycket mer så här upplagt för att så här, att de skulle hassla kasinot. Det var liksom lite så upplägget var. Och sen det kasinot gör är ju liksom, jag tycker att han ska få alla pengar 100% av gångerna. Men just det, att jag blev förvånad över det du säger, att det är så mycket liksom hustling och att det verkar vara, det är så okej liksom. Och det härstammar ju på något sätt när man läser liksom Doyle Brunsons memoarer och sådär, att det har varit så jämnt hela tiden och att det är så folk har levt och har gjort, och liksom så länge det handlar om pengar, då spelar det ingen roll. Och du kan i princip öppet hassla någon. Det är som att Ivy skulle kunna ställa sig efter den här rundan, peka på dem och garva och kalla dem för suckers för att de gick på det här, och that's it. Och sen var det ingenting mer med det liksom. Det är inte så att han liksom hymlar med det heller på något sätt, utan de verkar liksom se någon form av stolthet och prestige i att kunna hassla folk som
mycket som det är bara folk, det där är bara ren njutning liksom, och det har man lyckats få någon. Men jag vet ju att även att Erik Sagström är nog en av de värsta hasslerna i pokervärlden, tror jag alltså. Alltså det finns så många historier om honom, vad han har gjort liksom. Och han flög ju in Erik Sagström med flickvän och så vidare till liksom och käka middag och hela grejen till någon golfresort liksom, eller någon golfställe. och gick ut och spelade golf med dem. Och jag vet att Erik klev av efter typ så här 8, 9, 10 hål liksom, för att fatta att det här, han drar dött liksom. Han bara kommer torska livet om han fortsätter spela. och bara tog liksom planet raka vägen hem. Så att, och hade hunnit torska en hel del redan på de här hålen liksom.
Han torskade tillbaka det som han lurade sin kompis på i tidig ålder där. Den ja, chip-grejen.
Ja, just det.
Ganska så fort.
Just det. Ja, just det. Ja, precis.
Han kände igen en hassling, en svår hassling om man säger så.
Ja, nej, precis. Precis. Han hade ingenting att komma med jämfört med Ivy kanske i alla fall.
Nej.
Det kan nog stämma. Det är intressant just det där, och framförallt så blir det ju mer intressant från den andra sidan, att det är folk som fortsätter att liksom acceptera såna här bets. Det är det jag blir så förvånad över, för att man någonstans så tror man ju, då är det frågan liksom om Ramf Vaswani och den här Mark, vem det nu var, Mark Thelcher, kan det vara det? Nej.
Att
de då i alla fall har också hasslat, att de kör samma sak liksom. För att på något sätt måste man ju tänka så här, men vi kanske har en edge här, men de har ju också troligtvis gått ut med liksom, med att, ja, de har väl också handikappfuskat på sitt sätt, bara det att Ivy gjorde det bättre och gjorde det mer liksom.
Det är det som var motargumentet, och vilket amerikanerna mycket sa, det som var liksom Negranos argument, de såg ju, de trodde ju att de hade fångat Ivy som en sucker liksom.
Ja, och det, så måste det väl vara, för att annars accepterar man väl inte bets på den nivån.
Mark
om den kulturen är Mark Goodwin.
Okay. Och tydligen så hörde jag efteråt, lite efter det här också, att han var liksom en känd golfhustler, Mark Goodwin. Han hade tjänat mycket pengar på att spela golf mot folk och liksom.
Ja.
Så ja, men det var kanske ingen, han kanske bara hämnades för att han blev liksom, han hade säkert kanske blivit halvhustlad innan liksom och så vidare, men det var bara det som fick mig att få upp ögonen för hur det funkar i pokervärlden liksom. Och jag har aldrig sen dess liksom överhuvudtaget alltså spelat med stora bets vad gäller såna här saker. Det är ju ja, det räcker med att spela poker högt.
Ja, verkligen. Vi har ju mycket, många gånger på klubbarna pratat om såna här konstiga bets och någon ska käka 24 cheeseburgare på ett dygn och bla bla bla, men i 99% av fallen så vet jag att de som pratar om de här betsen, ingen av dem har ju testat eller preppat någonting. Alla skulle ju ta det på uppstuds och hålla tummarna i princip. Alla tror bara att de är smarta nog att ha edge och sen så chansar de i princip.
Det hade ju bättre, det var ganska kul bet mellan Henke, vet du, Svenska Spels spelexpert. Han och Nils Jarefjäll var någonstans. Jag tror det var Nils Jarefjäll. Jag tror han var hemma hos honom. Och sen hade han massa glass i kylen. Och så på något hela vänster så frågade han vad får jag om jag äter upp all glass du har i kylen? Eller frysen? Eller om Nisse sa, vad ska du ha för att äta upp all glass? Något sånt där i alla fall. Och så kom det fram att han skulle få 3 lax eller någonting mot upp allting. Och då var det typ 1-2 liters bunke med glass. 3 marängsvishnarna, små förpackningar och sen 2 daimstrutar. Och han skulle äta upp det under 45 minuter, tror jag.
Och en grej att
han sa, jag hade så jävla ont i magen.
VM i brain freeze.
Ja. Ja, fan.
Vi hade faktiskt ett på en klubb, så var det ett av de roligare betsen som väl visar lite på att folk inte har liksom tänkt i de banorna av att hassla. Det var en kille som bestämde sig för att han skulle spela poker på den här klubben om det var 8 timmar varje dag. Han skulle inte lämna lokalen på en vecka, så han skulle sova och bo på den här lokalen. I den här lokalen. Och han var tvungen att vinna. Antingen så var han tvungen att vinna, gå plus varje dag, eller så var han tvungen att gå plus efter veckan var slut. Jag tror att det gick 2,5 dygn eller något sånt där, sen stormade han ur den där lokalen. Så var det inte mer med det. Så att det finns många intressanta bets där ute, och jag tror väl att det är intressant att se vilken skillnad det är i kultur mellan liksom, och det är ju lite, det för mig tankarna till hur att vi, jag tror ändå att vi svenskar har kommit längre, ska jag väl kanske inte säga, men att vi ser på poker på ett annat sätt än gambling, än hustling, än vad de kanske gör i USA. Att det är mer ett liksom hasardspel på något sätt för många amerikaner än vad det är för oss svenskar, som faktiskt ser på skillnad mellan roulette och blackjack och poker på kanske ännu större skillnad än vad de gör i USA. Och ja, det har ju blossat upp lite senaste veckorna, och vi måste väl hoppa på den bollen att Ardalan här gick ut och skrev i måndags, va? I söndags kanske till och med. Att det är mer eller mindre, det kommer ett beslut som kommer klubbas igenom före början på juli. Och hela den processen till att börja med, Timman, reagerade ju du lite på, Bengan också. Att sista dagen för att skicka in remissvar var i fredags, och jag vet inte om han ens öppnade mejlen innan han skickade den här tweeten om att det kommer klubbas igenom någonting. Och det blir man ju lite mörkrädd när man läser och ser, eller vad säger ni?
Ja, det är mycket märkligt att man ens kommer ut med sån tweet. Jag vet inte om det är han som tar ut någon form av seger i förskott eller någonting, eller liksom. Det är väldigt lurigt att twittra ut en sån grej på det sättet. Det känns väldigt oprofessionellt i alla fall, om man har till på fredag att skicka in sitt remissvar, och sen så kommer det en tweet på helgen om att restriktioner kommer börja gälla i början av juli.
Ja, innan beslutet är taget så har han sagt att det här kommer tas, det här beslutet. Och det är ju det är väldigt konstigt att konstatera att det är redan beslutat innan man ens har läst remissvaren då. Och ja, sen spelar det väl ingen roll, det har väl ingen betydelse. Vi snackade lite om det förra veckan också, nämnde vi det. Och vi i stugan gick ihop med en medlem då, Simon, och skrev ett remissvar. Där vi liksom, men det var nog inte läst det remissvaret, och det hade inte kunnat påverka ändå troligtvis då, men det känns i alla fall att man försöker göra någonting. Så att
ja, vi får väl se. Nej, jag vet inte när beslut ska tas eller hur det tas, det är lite oklart, men vi kommer ju hålla er uppdaterade i vanlig ordning, och det kommer ju påverka oss alla om det är så att det går igenom, som det väl ser ut som att det gör tyvärr. Och då är ju den stora frågan jag har till er två: var får svenska pokerspelare spela framöver? Utöver de sidorna där man faktiskt får spela men bara sätta in 5000 kronor i veckan till exempel. Finns det några gråzoner? Finns det appar där man får spela som har licens på något ställe där man kanske väljer att liksom spela och skatta, eller där man kan spela och faktiskt det är skattefritt? Har ni någon koll på hur det ser ut, eller hur man... Vad har ni för tips och tankar till spelare som funderar framöver?
Ja, men till att börja med så kommer det ju gå att spela på de licensierade sajterna i fortsättningsvis, såklart. Däremot får du bara sätta in 5000 i veckan, och det kommer ju bli kortsiktigt, så kanske det inte har jättestor betydelse för de som, för man kan ju ha en insättning, man kan fylla på kontot eller så vidare och så vidare. Så att men det här kommer ju säkert vara under ganska lång tid. Det är väldigt stor risk, jag vill säga, att de spikar det här förslaget och det fortsätter gälla efter 2020 slut.
Ja, alltså jag har ju sett folk som kanske inte ens har jättebra insyn i online-världen och det funkar för online-grinders och den verksamhet som många bedriver professionellt. Och det är ju faktiskt som så att om du livnär dig professionellt som pokerspelare, spelar på 3 eller 4 sidor, så måste du ha extremt, extremt mycket pengar inne på respektive spelsida för att kunna klara 6 månader swings. Och det innebär ju kanske att du behöver ha 80% av hela ditt kapital som du äger inne på sidorna. För att boostar du på en sida så kommer du inte kunna fylla på från den andra sidan. Så det gör ju att många hamnar i en väldigt knasig ekonomisk situation, även fast man har mycket pengar. Du måste göra så. Sen finns det ju folk dessutom som är stakeade, som har en staking deal. Då ska ju de här killarna som stakar personen se till att hans konton är påfyllda överallt. Så då ska de ligga ute med väldigt mycket pengar. Och det i sin tur är också en risk. För som vi alla vet så är ju inte alla stakade personer jättelydiga i alla lägen. Och har en tendens att klicka lite snett och göra lite dumma grejer. Så det innebär ju en stor risk för både den som blir stakad att han gör något galet. Vilket är hans eget fel i så fall. Men då blir ju den som stakar också drabbad. Så att det är väldigt många mekanismer här som
man kan säga som, att som blir väldigt problematiska. Staking deals kommer i princip dö, det kommer dra ganska kortsiktigt också. Många kommer sluta stake. Man kommer helt enkelt inte ta den risken och stakea folk. Det finns inte tillräckligt mycket incentiv att göra det. Och det är rätt många som spelar turneringar som är turneringar och cash games som är stakeade. Och sen är det väl långsiktigt så är det ju helt klart döden för svensk professionell poker.
Ja, och det är väl lite som du var inne på igår när vi pratade lite vid sidan om också, att det ju, kan ju vara döden för svensk pokers återväxt i det stora hela också.
Ja.
Det hade du bra argument för att berätta mer om.
Ja, nej, men jag menar, det är väl ganska enkelt att vem vill börja spela poker? Alltså, anledningen till att jag började spela poker, för mig var det en dröm att bli pokerproffs. Jag tänkte, tänk att få åka på kasino, tänk att bara leva på att spela poker. Det är det roligaste som finns. Jag älskar att spela poker. Tänk om jag får göra det här fulltid. Vara pokerproffs. Jag det var bara lyste i ögonen på det. Jag trodde det aldrig skulle kunna hända, men det gjorde det sen. Och det liksom ta bort den drömmen för alla spelare då. Du kan inte vara pokerproffs längre. Vilket inte kommer, det här kommer, det kommer inte gå att vara i Sverige. Och bo i Sverige och vara det om det här går igenom. Och spikas för all framtid. Utan då så tar du bort den drömmen från alla nya spelare. Och då blir det väldigt... återväxten kommer inte bli så. Visste jag att men du kan inte vara pokerproffs i Sverige liksom, då kommer inte jag börja försöka heller på samma sätt. Däremot så är det klart att de som, och de allra flesta spelare tror ju att de är mycket bättre än vad de är. Även om du är en hobbyspelare, du vet om att du är en hobbyspelare, så tycker du att jag kan spela jäkligt bra när jag vill. Och jag kommer vinna pengar. Och jag kommer kunna vinna så mycket pengar. Så jag skulle i princip kunna bli proffs om jag vill. Det är väldigt få som har den insikten att jag spelar bara för att det är kul. Och jag kommer att förlora massor med pengar. Eller bara förlora lite pengar och så vidare. Det är liksom den här drömmen att bli proffs. Det är ju som att ta bort alla fotbollsproffs. Vi tar bort allsvenskan. Vi tar bort Premier League, Champions League. Alla fotbollsproffs. Hur kul blir det? Vilka ska då liksom ungdomarna se upp till? Vad händer med ungdomsfotboll? Vad händer med allt det där? Det finns inte proffsen. Det finns bara, man får bara spela superettan och neråt liksom.
Ja, det är ju verkligen så. Och vi pratade tidigare om Victor Blom som är liksom namnet som alla svenskar som kommer upp och börjar spela med poker fortfarande ser upp till, många av dem. Och liksom, det pratas om Isildur till höger och vänster, och även om du är 18 år och börjar spela idag så vet du väldigt, väldigt ofta vem det är. Men om några år, framförallt så kommer Isildur, eller Victor då i sig, om han ska kunna dyka upp och spela de här turneringarna, då får han göra det kan han inte bo kvar i Sverige till exempel. Och det gör ju att liksom de svenska flaggorna på de här sidorna kommer ju att försvinna. Mm. Mer och mer och mer. Det kommer knappt finnas en enda svensk flagga kvar till slut. Och det gör ju per automatik att folk som kommer upp i Sverige och börjar spela poker online och tycker att det är kul att testa, de ser ju att fan, det finns inga svenskar. Då är det så här, så börjar de höra sig för och det är så här, nej, det går inte i Sverige. Det är omöjligt, du kan inte bli proffs liksom. Punkt. Och då går man vidare, då får man väl testa någonting annat. Då får du börja spela Fortnite eller något annat för att och liksom bli proffs i. Och det är ju en otroligt skrämmande utveckling och fruktansvärt tråkigt.
Ja, precis. Och sen, ja men exakt.
Så långsiktig död är det ju. Långsiktig död.
Ja, absolut. Det är ju. Ja, men det är klart folk kommer fortsätta spela poker i en utsträckning, men som sagt, tillväxten kommer minskas något ofantligt. Och det kommer ju resultera i att all poker blir mindre relevant, om man säger. Och det kommer göra att vi som poker-community i helhet får en mycket svagare röst, för det är färre som utövar vår sport. Och, ja, färre som spelar helt enkelt. Och när ni pratar om Isildur där, det är ju liksom ett namn som liksom min tjej känner till. Hon vet knappt vad jag heter när jag spelar liksom.
Hon vet inte vad du heter i övrigt heller.
Nej, men jag menar det är exakt så det är.
Isildur,
det är han som är... Det är han miljardmannen som har liksom... folk har ju koll på honom. De snackar sig lite om. Men i alla fall, det jag tänkte komma fram till är ju att den här diskussionen när vi kom med vårat, det kanske vi ska gå in lite på också, vi kände att det blev lite, att det mottogs kanske lite på fel sätt, det här med dels Simons lilla debattinlägg efter Pokerförbundets remissvar och sen vårat remissvar, att det kanske blev lite hård stämning folk tog det kanske på fel sätt och så, men vi kan väl säga att vi pratade ju med Peter igår bland annat på Skype här, och hade en jättebra konversation här och
ordförande både... i Pokerförbundet för precis. Er som inte hänger med.
Precis, och vi hade en jättebra konversation här och han var superpeppad på att samarbeta tillsammans sen framåt och hade inte alls tagit illa upp av det, utan han han såg liksom det, den konstruktiva kritiken i det hela. Och tog det på ett bra sätt, så var väldigt imponerad av Peters reaktion där, och vi, som sagt, vi hade jättebra konversation igår.
Nej, men det är klart att vi alla, jag tror att alla de flesta pokerspelare drar åt samma håll. Och jag tror att det farligaste som kan hända här, det är att det blir någon slags splittring liksom, att folk säger de här tjänar pengar på det här, de här gör det här och så vidare och så vidare, och att man försöker splittra Poker-Sverige på något sätt. Och det är inte alls vår mening överhuvudtaget, utan vår mening är att få en wake-up call för alla, så vi kan dra åt samma håll och väldigt många fler kan engagera sig i det här också. Vi har fått väldigt respons på att vi tog tag i det lite och skickade in ett remissvar bland annat, men ändå även uppmärksamma det här framförallt liksom, och väldigt mycket positiv respons från alla möjliga. Så det är väl det som vi får ta med oss här, och så att alla jobbar ihop i framtiden i Poker-Sverige, och då kanske vi har en möjlighet att förändra.
Ja, för att det kommer ju bli så, även låt säga att det i princip känns kört för det här förslaget som kommer nu i början på juli, men vi har fortfarande liksom, för svensk poker så har vi den viktigaste 6-månadersperioden någonsin fram till årsskiftet i så fall. Att verkligen se till att visa att det här funkar inte, utan det måste komma tillbaka som det har varit. Kanske ännu mer, kanske få se till att det kommer tillbaka så att vi kan få rakeback igen. Gå ihop med sidorna, prata med PokerStars, prata med Party Poker, prata med Unibet och Svenska Spel och så vidare, och liksom verkligen se till, dels att försöka i första hand få dem att inse att de tjänar på att stanna kvar i Sverige, och att vi får politikerna att inse att de här bolagen måste vara kvar i Sverige, och de betalar väldigt, väldigt mycket skatt, och om ni som ni vill och som ni vill att det ska låta, att det är liksom folkhälsan som ska ligga i huvudfokus och att det är spelmissbruk man vill vara emot, ja, men då måste ni se till att det finns licensierade sidor man kan spela på som ni kan kontrollera. Och det har vi sagt förut, att det här förslaget om 5000 kronor i veckan per sida hjälper precis noll mot spelmissbruk. De kan hoppa till, vad räknade du till, 65 olika sidor och sätta in pengar varje vecka. Så att det här, det är ju bara liksom bullshit rent ut sagt. Och det är verkligen viktigt att även om det här går igenom, att vi har en stark grupp av människor. Och du berättade igår, Bengen, att du har hamnat och kontaktat och pratat i en grupp med svenska high stakes online-spelare, och där de i princip sa väl till dig rakt ut att vi kan ingenting, men det vi kan göra är att vi kan bidra med pengar till de som sätter oss i kontakt med folk som kan hjälpa till. Och det är ju precis rätt väg att gå, att kontakta några som kan hjälpa oss.
Ja, men behövs det juridisk hjälp till exempel, vilket kan verkligen behöva specialister, så behövs det kanske pengar för det här liksom. Men än så länge så gör vi, försöker vi göra så mycket som möjligt ideellt såklart, och sen lägga upp en plan för att vad kan vi göra efter det här beslutet tas, vilket kommer troligtvis göra. Och det är ena biten då. Och sen får man liksom gå ihop med vi som vill engagera oss lite extra. Sen tycker jag om att man ska ha kommunikation, Pokerförbundet, alla andra, alla online-spelare och annat folk som är intresserade av det här, så att man helt enkelt drar åt samma håll. Då tror jag det kan komma något. Hur som helst, hur det än går, så kommer det bra saker ur det här, tror jag. Och då tycker jag då ska man i alla fall man ska inte se det som att det är någon slags kritik eller splittring, eller att man har, utan man kan vara hård men även se framåt och göra bra saker tillsammans senare liksom.
Jag tänkte stötsa tillbaka lite till frågan som jag inledde det här segmentet med. Var får svenska pokerspelare egentligen spela då? Om det, låt säga att vi är en månad framåt i tiden och du är online proffs till exempel, och du behöver volym, du behöver få spela på flera sidor till exempel, du får inte sätta in pengar tillräckligt, och just den här veckan har du bränt ut dig på alla andra sidor och du behöver spela någonstans. Finns det någon liksom bakväg att gå? Och då menar jag, jag säger det här rakt ut, att alla måste ha koll på själva, vi går inte ut med några garantier på något sätt i det vi säger, alla får göra sina egna efterforskningar, men det finns ju lite gråzoner här som jag förstår det.
Det finns det verkligen. Om man kan ju tyda, om man säger så här, det finns ju både appar och sajter som har licens på Malta som är inom EU. Och går man in på Skatteverkets hemsida så kan man verkligen tolka den texten med att du kan spela på sajter som det är upp till sajterna får inte göra reklam till svenska pokerspelare, de får inte ha svenska insättningsmetoder.
De får inte vända sig mot den svenska spelmarknaden.
De får inte rikta sig, precis, de får inte marknadsföra mot svenska, men däremot så kan de ju ta svenska spelare ändå. Och då eftersom det är inom EU så kan man tolka det som står att det är skattefritt att spela där. Och det tror jag väldigt många gör, för jag vet det är många som spelar på både appar och sajter.
Tänker typ på typ det GG Network som ska anordna VSOP online till exempel med Daniel Negreanu i spetsen. Det är väl ett exempel på en sån sida,
ja,
som har
exakt.
Malta-licens. Exempel.
Ja, och där får du till och med rakeback om du spelar på. Så att jag tror det kommer locka väldigt många öppna konton på de här sajterna. Det finns Winamax, det finns Run It Once, poker och så vidare. Olika pokerappar. Som väldigt, väldigt många svenska spelar på. Det är väl Poku som är den största appen som är väldigt populär. Och det tror jag väldigt många spelar är väldigt obekymrat på. Jag vill bara, min varning är ju att liksom, jag har ju levt de här liksom 20 åren i pokervärlden och jag har ju varit med om flera olika turer där folk har varit säkra på att ja, men det här, man gör sina egna tolkningar utav skattelagar och så vidare. Och det kan man mycket väl göra, men det betyder ingenting. Det som betyder någonting, det är hur Skatteverket kommer tolka det här senare. Och det var ju i princip exakt det som hände. Det har hänt flera gånger. Det hände ju. Det var många som var övertygade om att du hade inte behövt skatta utanför EU när du spelar live. Det var ju jättehög övertygelse om att man inte behövde göra det. Det var ju advokater att möjligt som var inkopplade där. Och sen så åkte de på stora skattesmällar med straffskatt för livepoker utanför EU. För att Skatteverket, de har ju tolkningsföreträde vad gäller det här. Sen var det ju samma sak som hände med Fulltids Pokerstars, den här skatterassian eller vad man ska kalla det. Det är massor med svenska pokerspelare åkte fram. De var ju säkra på, många av dem, att Fulltids hade ju sitt huvudkontor på Irland, i Dublin, och de var inom EU enligt nästan alla som spelade där, tyckte det var helt fine. Och även Pokerstars hade också kontor inom EU. Så det skulle heller inte vara någon skatt. Du sa Skatteverket.
Isle of Man, eller vad heter den lilla ön?
Det brukar väl vara det.
Och sen så sa Skatteverket, jo, det var skatt. Och vad ska de göra då? Nej, Skatteverket bestämmer. Och det är samma sak nu. Att, jag menar, du kan säga att, vi kan säga hur mycket vi vill att de här sajterna är innanför EU, att man inte behöver skatta på dem. Säger Skatteverket att du behöver skatta på dem, så kommer du behöva göra det. Och har du inte gjort det, så kommer du få straffskatt också. Så att det är ju en brasklapp, som jag säger så här. Man spelar på egen risk på de här apparna. Man spelar på egen risk på de här sajterna. Jag gör inte det. Jag kan säga att jag hela vägen, jag har aldrig gjort de här grejerna. Jag har alltid tagit det säkra före det osäkra. Och det har jag gjort att inte jag har åkt på de här jättesmällarna heller. Och det här, är precis sånt läge.
Sen är det en tolkningsfråga också, det här med vad räknas som vända sig mot svenska marknaden? Vad räknas som marknadsföras sig i Sverige också? Det är liksom så här, om det är det någonting som tyder på att det har vänt sig mot svenska marknaden, så kan jag tänka mig att Skatteverket är ganska så hårda på att titta här. Man får se det som en kalkylerad risk om man har kört på.
Ja, men lite så. Precis som när man går upp och spelar golf mot Phil Ivey. Men jag tänkte just på det att låt säga att 15 juli så kommer Pokerstars Party Poker och 888 Poker ut och säger så här, men vi kliver från Sverige helt. Här går det inte att vara kvar. Puff, ja, då försvinner ganska mycket skatteintäkter. Och som vi brukar säga i den här podden, att degen måste in. Då kanske Skatteverket tänker så här, vad fan, vart tar alla de här spelarna vägen? Vart tar alla de här pengarna vägen? Och så börjar de rota i Malta-licenser och sen kommer de på, fan, här säger vi bara att det är dags att skatta härifrån. Ja, då är det helt plötsligt alla de som har spelat de här månaderna och åren som det snart är på de här sidorna kanske får skatta ofantliga summor pengar. Och vi vet ju hur de har räknat på det här tidigare. Och liksom hur struligt det har varit, och folk som kanske bara har spelat cash game och så ska de få skatta på varje pott de har vunnit och så vidare. Det kan ju sluta hur som helst. Så att folk får verkligen se upp. Och Med det sagt så måste vi väl ändå säga att en av de sidorna som vi nämnde som är GG Poker blev väl igår officiellt att de kommer köra 54 stycken bracelets-event under VSOP här med start den 1 juli tror jag. Mm. Och tillsammans med vsop.com som kör 31 events så kommer det bli 85 armband som delas ut online i år. Vad har ni för tankar om? Vi har ju pratat lite om att dela ut bracelets online tidigare och nu kommer det liksom 85 stycken här som ska delas ut. Ja. Vad tycker ni om det?
Jag har inget större att säga om det här. Det är ett sånt år. Jag menar, det är ju ett väldigt unikt år vad gäller coronakrisen och att vi inte kan spela live och att de gör då online. Många som tycker att det här liksom devalverar värdet på ett bracelet och nu är man jämfört, men jag menar, det har ju i så fall, det kan man ju säga om alla, att det har ökat med tusentals procent antalet event på liven tidigare och så vidare också. Det är väl fine. Det är väl fine. Jag tycker inte att det är något fel att köra online i år. Det är ganska häftigt att jag tycker det är skit. Jag menar, skulle vi kunna spela det i Sverige, det har varit en jäkla häftig grej liksom att kunna vinna ett bracelet.
Ja, en livestream och vinna bracelet på en livestream hade ju varit fantastiskt coolt.
Ja, jag såg ju det. Jag googlade lite för några dagar sedan just skulle se om det fanns någon möjlighet att det var någonting som var på G med just det nätverket för svenskar. Då hade ju Best Poker skulle ju söka någon form av svensk licens för det där i början av spelregleringen där. Men det blev aldrig av sen. Så det var nära att vi hade kunnat spela VSOP online där då. Men vi får väl se. Det känns väl som att det där nätverket har ju verkligen vuxit så det knakar där. Så att om det inte blir för mycket sjukhus här med de här nya insättningsreglerna och skrämmer bort dem, så är det väl bara en tidsfråga innan det landar ett skin här i Sverige också, känns det som.
Mm. Ja, lite så. Det ska bli intressant att se. Vi har ju pratat om Nick Schulman tidigare som var, när han klev in och kommenterade en hel del VSOP-event, så blev det ju, det blev lite så här att man klickade in och var det han som kommenterade så fortsatte man titta, och gjorde han inte det så kunde man lika gärna studsa vidare. Lite så, i perioder var det för mig ibland, och vi får väl se, jag vet inte hur upplägget är tänkt, men de har ju kört mycket livestreams tidigare och jag misstänker att de plockar väl in ett gäng kommentatorer och sitter och kommenterar några av de här finalborden, kan jag tänka mig.
Jag tycker faktiskt Jeff Gross var riktigt bra kommentator också. Jag var överraskad. Jag
håller med, håller med.
Och nu har vi ju snackat lite gott bara på streamen och sånt också, så jag har fått en väldigt från början så trodde jag att han var liksom, så hade jag väl inte den högsta uppfattningen av honom. Sen såg jag när han live kommenterade, det var riktigt riktigt bra. Och sen verkar jag ha kollat lite mer på honom nu, så han verkar ju vara gillar honom mer och mer.
Vi måste nästan nämna det. Vi fick lite en chock igår på tal om Jeff Gross, att han hjälpte till och donerade en slant i vår cancerbössa som kom igår. Och i samband med det, så igår kväll när vi satt och läste på om lite remissvar och sådär, så gick Bengan in på regeringens hemsida och såg ett remissvar från Prostatacancerförbundet var det, va? Som gick ut och tyckte att den här nya lagstiftningen som Arlanda har kommit ut med var succé. Det var perfekt. Svinbra. Och det har de ju givetvis
släppt upp på hemsidan. Och kommenterade med bonusarna. Att det var en bra idé att dra ner på bonusarna. Liksom. Det tyckte Prostatacancerförbundet hade åsikter om det. Liksom.
Ja, men han tyckte det var väldigt bra att de gick hårt åt online-bonusar och allt sånt där. Allt som var utanför de vanliga kasinorna, alltså landbaserade kasinon. För landbaserade kasinon, liksom, det var lugnt.
Det är helt okej att åka till kasinot och blåsa 4 månadslöner, men ja, att spela precis. Lite poker online, det får du inte göra.
Ja, fan. Satt poker-communityn här för en månad sedan och samlade in 230 000 kronor till Cancerfonden och Prostatacancerförbundet här på en fredagkväll liksom.
Ja,
och så får vi det där i ansiktet.
Det var som tur var det testikelcancerförbundet.
Ja, det är okay. Tur det.
Ja,
så vi skiter nu från och med
nu
skiter
vi
alla som får
prostatacancer. Det är jätteviktigt. Men det var ju fascinerande. Det blir ju... Och det är troligtvis någon gubbe som jobbar där på Prostatacancerförbundet som har något personlig relation
till dotter eller fru eller son eller någonting.
Ja, problem då, som har skickat in det här.
Ja, så är det
i det namnet. Men det var fascinerande att se det och hur han uttryckte sig och hade liksom ingen koll såklart alls. Men...
Jag tycker att vi ska skicka ett handskrivet brev där vi ger honom de här 230 000 kronor eller inte honom. Men nej, jag tycker det är... Det blir så, och det är lite det som är det skrämmande i hela den här diskussionen. Att det är så många som inte vet och inte kan och som tycker att det är jättebra. Och det är ju lite det politiker rider på, den stora massan. Och det har ju, spelmissbruk drabbar ju många, och många som känner någon som har blivit drabbad och på så sätt blir drabbade. Och det är ju det som gör att det här blir så stort och att folk tycker att det är så bra. Och det är jag helt för att man ska motverka spelmissbruk, men det här gör ju inte det, och det är ju det som är det tråkiga. Utöver att vi inte kommer kunna få spela poker. Men
nej, om man säger så här då, det är möjligt, men vi vet inte. Det kan ju vara så att det blir en supersuccé det här liksom, men mycket talar ju för att det finns, de hade kunnat göra andra saker i alla fall som var mycket mer effektiva och inte drabbade liksom, alltså nöjesspelare eller professionella spelare i poker och så vidare. Det är ju lite känsligt just eftersom poker har gått under kasinolicensen, så blir det ju extra känsligt för oss pokerspelare. Men det känns som att i alla fall de hade kunnat gå massor med andra vägar, och det här känns som ett ineffektivt sätt, även om det absolut kan liksom vara göra någon nytta då kanske. Det vi får se.
Ja, för någon liksom promille kanske hjälper till på något sätt, men jag ser inte just den målgruppen som man vill, eller målgruppen, men de som man verkligen vill hjälpa och fånga i det här läget. Det är ju sådana som liksom, man sitter och klickar på en sida och tar pengarna slut, ja då hoppar man vidare till nästa sida om man inte får sätta in pengar där. Svårare än så är det inte.
Det kommer hjälpa en del personer som inte kommer orka hålla på med att den hassar liksom, kommer spara några kronor för folk givetvis. Men det jag tycker är ganska bra med att de här licensierade sidorna, det är ju till exempel, om man tar som Svenska Spel till exempel, så är det ju många av oss både som jobbar med stugan och folk som jag känner som har fått samtal från Svenska Spel när det kanske har gått lite sämre någon period. Bengan har inte satt stryket på några veckor. Då ringer de upp och sen ringer de upp och frågar så här, vi ser att det har gått lite tungt sista tiden, mer eller mindre. Hur känner du att du har koll på läget? Att det är någon som sitter och ringer runt och bara liksom kollar hur läget är. Och,
det är jättebra.
Att man känner sig sedd på något sätt. Jävlar fan, de har koll på vad mycket jag spelar för och sådär.
Jag som tycker att jag har varit kall ett tag, de har inte ringt en enda gång. Det är ju fan skitskönt det här.
Nu har du inte varit kall, gubben.
Känns det mycket
om man inte
bättre.
Fått samtalet om man inte varit kall. Jag har inte heller fått samtalet faktiskt. Man får inte whina först om man har fått samtalet från Svenska Spel.
Nej, det låter vettigt. Det låter rimligt. men på den noten så går vi väl ut härifrån och tar sikte på en ny vecka med Homegame onsdag och stream på lördag, och för oss som gillar fotboll.
Just det,
så...
ja, men en grej till med, där måste vi ta upp det här med rykten om Casino Cosmopol Sundsvall.
Just det.
Det var ju skittråkigt.
Bra. Och ja, det pratas om att de ska bli tvungna att lägga ner helt enkelt för att det inte är tillräckligt lönsamt. Är väl kontentan av det hela.
Ja, precis. Det känns ju jättetråkigt. Det är klart de kommer slå upp ett kasino till någonstans i Sverige troligtvis, men jag menar, det kommer bli ganska mycket längre ner i Sverige då, troligtvis. Det kommer bli väldigt långt för folk att ta sig dit.
Ja, man har ju pratat om många som man har spelat mot live i Stockholm genom åren som bor liksom ett par timmar norr om Sundsvall, som har liksom Sundsvall som närmaste kasino, och någon gång åker de och tar en helg i Stockholm. Och nu blir det ju ännu betydligt längre för många av dem. Och det är ju väldigt, väldigt många i den delen som liksom som bor med Sundsvall, runt Sundsvall inom liksom 4 timmars bilfärd, som åker till Sundsvall och spelar några gånger i månaden. Och de får ju helt plötsligt en helt annan, det är ju omöjligt för dem att spela poker igen live. Och det är extremt tråkigt. Och det pushar ju ännu mer för att vi vill ha en fungerande online-poker. Att du inte kommer kunna spela live-poker på något ställe förutom liksom i Stockholm och söderut.
Ja, men de skulle kunna få till det mycket bättre, för de har ju sista tiden de har kört lite online-satelliter på partypoker bland annat till de här eventsen, så att de skulle kunna få bättre rullians på saker och ting på även på det här kasinot också, för jag har aldrig varit där, men jag har ju sett bilder, och ni som har varit där har ju sagt att det är jättefint och fantastiskt på alla sätt också, så att det är ju svårt att se hur det inte skulle kunna gå att ha det profitabel.
Ja, sen för någonstans känner jag att jag förstår inte hur fan man kan misslyckas med ett kasino.
Nej, det är lite där också.
Det är omöjligt för mig ändå. För de har ju inte bara poker, utan de har ju annat också, såklart.
Ja, och sen är det väl inte liksom, det är klart att degen ska in på sätt och vis, men det är väl inte meningen att det ska vara en peng, att man ska trycka pengar där, utan...
Nej, det lite kan man ju tycka att så här, ja, vi gör bara si och så många kronor i profit, ja, men vad fan, ni får väl bidra med någonting också. Så länge ni inte backar så kan det väl öppet, liksom. Ja. Lite så.
Ja, precis.
Men de kanske backar, jag vet inte. Det är kanske någon som har bara gått på rush och slaktat Sundsvall.
Jag gissar på att, de går, back inklusive kostnader, det tror jag.
Det är ju förvånansvärt. Då, då har det väl varit så pass lite drag.
Ja, precis. Ja, men de har ju en lokal som är väldigt familjär och bra och så vidare. Men den är väl... de har väl kanske... Det kanske är lite för stort för vad...
För det är väl en ganska fin lokal som ligger liksom,
nej, men både anställda och liksom, så är det väl kanske. Men jag menar, det som är tråkigt är att det är ett väldigt, väldigt trevligt kasino. Jag var uppe det senast i
alla säger det, att
ja,
det är fantastiskt.
Och vi hade ju haft ett stugan event som blir inställt av corona, så att jättetråkigt om det försvinner. Det vi kan hoppas på om det försvinner, det är att det kommer till en annan trevlig stad.
Ja, verkligen.
För att de kommer
väl
öppna ett nytt då. De har ju, det är ju, man kan få fyra kasinon i Sverige tydligen. Och då kommer de väl byta ut.
Det känns väl som att det kommer handla någonstans mitt emellan Stockholm och typ så här Karlstad, Örebro, trakterna omkring där någonstans.
Det pratas om att starta någonting i närheten av norska gränsen, har jag hört lite sådär.
Okay.
Eller att de kanske pratar lite om det för att locka norrmän och lite sådär också. Och det är väl rimligt. Det kan man väl tycka är vettigt.
Goe Värmland.
Ja, men lite så. Och det, då kan man väl tänka sig att man kanske inte, om man ska öppna ett kasino i Värmlandstrakten någonstans, att man kanske inte måste ha en dyr fin lokal mitt inne i stan för att locka folk. Jag tror inte att det är sådär jättemånga som bryr sig. Och om man försöker locka turister och sådär, så tror jag att man tappar de flesta när man ber folk att gå in på ett kasino att betala i dörren. Mm. Det tror jag är liksom steg ett i så fall, och slopa den avgiften om man vill locka in turister och sånt. Så att, annars kan man väl sätta sig i någon lagerlokal i något industriområde. Det spelar inte så stor roll. Fräscha upp det lite bara.
Ja, men det här också. Alltså, nu när det här hamnar så himla långt söder, det är ju hur många hundra mil som helst av mark som inte har, kan tillhandahålla någon form av pokerspel eller kasinospel eller någonting. Det gör ju också att det blir ännu mer allvarligt det här med livepoker reglerna om man säger det här med att man ja, det är väl bara en klubb som har licens i hela Sverige, va? Och då får man använda den turnén för 48 gubbar och får inte ha cash game och ingenting. Att liksom hela den ses över klart och tydligt också, att någon privat aktör kommer få anordna någonting längre upp, eller alltså hela Sverige givetvis, men alltså, det blir ju jätteskevt av fyra kasinon i mer eller mindre södra Sverige, och sen kan ingen anordna spel överhuvudtaget
någon annanstans. Ja, nej, men exakt. Och det blir ju också lite så ett tydligt exempel på att om ett kasino i Sundsvall inte kan gå runt där man har andra spel också, hur ska en pokerklubb som betalar licens och bara får ha si och så många spelare kunna gå runt då? Det är ju helt omöjligt. Så att det får man ju hoppas, som du säger, Timman, att man tittar över de där reglerna och kanske ändrar någonting och inser att det inte heller såg så rätt ut. För det har vi pratat om också, att det har ju, även om det har drabbat online-poken mycket, så har det drabbat live-poken också. Spelförslag från 2019. Och,
ja, ja, men framförallt
som Peters...
Ja, men framförallt var det stora förhoppningar att det skulle kunna bli bättre i och med regleringen. Det är väl liksom inte... Jag har inte riktigt förstått vad som blev jättemycket sämre, för att det är ju fortfarande ungefär lika olagligt att spela poker utan licens för klubbarna. Men det är ju jättetråkigt att de inte löser det på något sätt, att man kan spela live-turneringar upp till en viss, alltså på riktigt.
Ja, det är helt
liksom. Fatta att ha event i de här mellanstora städerna.
Men enda skillnaden, och det som verkligen gör det så konstigt för mig, jag förstår, låt säga att det kostar, tror jag, 15 000 kronor att ansöka om den här licensen eller få licensen, och fine, det får man väl liksom ta på något sätt, men att man ska ha de här begränsningarna för hur många som ska få spela en turnering, varför då? Jag ser ingen anledning till det.
Ja, men
varför
det
ska man ha en begränsning på summor?
Du får ju sätta upp kriterier vad som krävs av arrangören för att få ha mer spelare då. Det var ju som Peter sa, att kasinorna har ju sin säkerhet och allt sånt där och etc. etc. Och det är väl det som argumentet för att de får härja fritt medan andra har 48. Men då får man väl ha kriterier så du får söka liksom. Okej, jag vill anordna turnering för 120 spelare. Okej, ja, men då behöver du 2 säkerhetsvakter, någon som jobbar här, 2 sådana, en sån och en det där.
Mm. Kan det är lite samma det? Sak som det är liksom, kring en fotbollsmatch. Om du ska ha så här många personer på läktarna, då måste du ha si och så många vakter. Du måste ha liksom, och det är precis samma sak. Det är ju som du säger, man borde få ansöka för hur många spelare man vill ha. Och liksom, låt säga att du vill anordna en stor turnering för 1000 spelare, ja, då får du ansöka om det. Och sen så får du kanske betala en engångssumma så att du inte behöver betala liksom en årslicens om du anordnar en turnering heller. Mm. Det gör också att det blir lite konstigt för att vi minns ju alla på den tiden Grebbestad körde sin turnering innan det blev nedstängt. Vi var på väg ner det året de stängde ner men åkte aldrig ner. Och det är ju något, ha något sånt i Sverige igen vore ju svinballt.
Ja, verkligen.
Att liksom kunna samlas i någon stor lokal som inte är nödvändigtvis kasinot där man bara kan spela 100 spelare utan
bättre flexibilitet i lagen, vad ska man säga,
verkligen.
Mm. Men även vara tydlig med vad som krävs, som du säger, det är en jättebra poäng som Peter sa där liksom, att skulle man ha det för att så att det inte blir Villa Västern med poker events till höger och vänster och,
ja nej exakt, utan det får ju vara, det ska ju vara på riktigt så att säga.
Men samtidigt det saknar man jättemycket, det skulle ju vara oerhört bra för livepokern i Sverige om det gick att hålla roliga, seriösa events. Det här med att...
Ja, men allt kuggar ju i liksom live och online. Mm. Alltså för de som tycker det är kul att komma på de här eventen och bli med inte medlurad, men det är liksom man lurar med någon polare liksom, 500 kronor större. Ja, fan det är kul, men spelar vi. Mm. Blir man lite frälst och den kanske också spelar lite online-poker ibland. Och liksom, så att det är ju ett kugghjul, så online och live, det kuggar i varandra liksom. Det är samma sak, online-satelliter slussar massor spelare till live-turneringar och så det blir ju som ett liksom ekorrhjul lite.
Ja, men visst. Jag menar, kolla på förbundets SM liksom. Det är ju massor med spelare som kommer från online-sajter och online-sajterna promotar det här. Alltså ett bra samarbete med sponsring och så vidare. Liksom. Så allt går ju hand i hand. Om online-sajterna då kliver av helt, ja, då
finns det inte riktigt kvar.
Nej, precis. Då drabbar det live också, såklart. Liksom. Och tvärtom.
Ja, verkligen. Tvärtom. Verkligen.
Snyggt.
Ja, nu ska vi släppa
Let's
er.
Let's do it together.
Verkligen. Vi sluter samman och tar som sagt sikte på ny vecka, nya streams och fotboll. Allsvenskan börjar till helgen. Svinkul. Och vi ska streama lite poker onsdag och lördag och eventuellt någon instickare. Vi får se hur det ser ut.
Men, du kan få reklama Allsvensk måndag om du vill, så är det okej.
Okay. Just det. Det har jag faktiskt inte ens tänkt på. Jag är bara så glad att det ska starta. Det finns en sändning på YouTube att titta som vi spelade in igår, jag och Sagge, där vi gick igenom alla lag från botten till toppen så att säga. Och vi kommer fortsätta rulla på med det på måndagar framöver. Så att ni som gillar fotboll kan göra det. Och ni kan gå in på vår Discord, signa upp för Fantasy Allsvenskan och vara med och lira i vår liga.
Ja, just det. Det
ska vi tampas ihop. Det ska bli skitkul.
Jättekul!
Det här måste jag vara med. Det här måste vara seriös.
Syn.
Men däremot så har jag ett magiskt speltips där. Häcken topp 3, vilken grej. Ja, den är klar.
Ja, det var jag lite nyfiken på också.
Men du, ja. jag såg en annan, de hade en boost nu på Betsson. Häcken topp 4, 5 gånger pengarna.
Är det sant? Är det på riktigt?
Ja, jag lovar. Jag såg nu faktiskt under inspelningen.
Ja, då byter helt enkelt mitt tips.
Ja. Wow. Och vi ska skicka ut ÖFK till 3,75. Det är också taget. Det finns mycket bra spelare.
Ja, men det finns ännu fler spelare i den sändningen. Så det är kul att gå in och kolla på, ni som gillar fotboll.
Exakt. Grymt. Stort tack för att ni lyssnar och är med oss varje vecka. Och vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Hej
då. Hej.